känns det att sitta på andra sidan micken?
Men det är alltid nervöst.
Det är det?
Det är det. Ja.
Men då vet du hur dina intervjuoffer känner sig då?
Jag vet exakt vad de går igenom.
Men är du medieskygg allmänt? Eller?
Ja, jag är i fel bransch brukar jag säga.
Varför just det här spåret? Varför just krim? Varför har det blivit det som har varit liksom, du har kommit in på det?
Innan jag började som journalist så har jag jobbat i runt 10 år med människor som är i den kriminella miljön och försökt stoppa både nyrekrytering men också få folk att hoppa av. Så jag har arbetat socialt i 10 år med de här frågorna i de områden som idag kallas för särskilt utsatta områden i Göteborg. Och jag har haft stort intresse för det. Jag växte upp i ett område där det funnits runt omkring. Det har varit närvarande känns det som under hela min uppväxt. Och jag har alltid undrat, vad är det som driver människor till att begå hemska handlingar? Jag jobbade med det socialt med de här frågorna i 10 år. Sen någon gång runt 2013 när skjutningarna drog igång i Göteborg. Alltså det vill säga, det var igång redan runt 2005 men det gick till nästa nivå. Då kände jag att det var bara rubriker och det skrevs inte om det och ingen fördjupade sig i det riktigt. Och man försökte bara berätta det som att det var ett problem mellan de här människorna och att det fanns inte helt enkelt fördjupning. Mm. Och då kände jag att jag vill skildra det här på djupet och det låter klyschigt. Jag ville nå ut med, i och med jag hade sett det från andra perspektiv och följt och jobbat med det i så många år. Och det blev där och första serien jag gjorde som journalist med noll erfarenhet typ. Gjorde jag en serie, det var det första jag gjorde för P1-dokumentär. Det hette Skotten i Göteborg, Sveriges Radio. Och det var där på det spåret jag började.
Ja, alltså någonting i den här dokumentären som, alltså det har ju pratats om ett tag nu att det är en kulturskillnad som har, det är någon kultur som har befäst sig nu. Det började bubbla upp lite grann, nu verkar det ha befäst sig så att det har liksom, när man hör de här personerna du har med i din dokumentär, det är ju, alltså de pratar om det som att det vore godis liksom. Det är liksom inga konstigheter, ja, alltså, för dem.
De är ju, det är mycket som har förändrats som du är inne på. Det har blivit en kultur, det har satts i system, våldet och nivån av den, synen på hämnd som de berättar i serien, att det är så laglöst. Om det någonsin funnits ens lagar i uppgörelser med skjutvapen, så ser jag att om det funnits så finns det inte nu, alltså det är det de berättar i serien som man hör. Och det blir en kultur, det blir en trend och det sätter sig. Och kultur och trender är väldigt svåra att tvätta bort. Så det kan ta generationer att få bort den här synen på hur man ska hämnas i en konflikt i den miljön. Så jag kan också säga att det värsta de kriminella har gjort för sig själva, det är det här hänsynslösa våldet. Det är det värsta de hade kunnat göra mot sig själva. För att det engagerar hela samhället på ett helt annat sätt. När du suddar ut sådana regler där du ger dig på anhöriga, på vittnen, på helt oskyldiga människor, på barn. Det går inte. Om man ens blundat innan, om man ser på 90-talet, för maffialigorna som opererade i det dolda och inte ville vara synliga. Nej, det engagerar hela samhället och alla jag pratar med kräver resurser, kräver åtgärder. Och det är inte bra för dem. Så egentligen, våldet har kostat samhället väldigt mycket. Men det har också gjort att det är en helt annan press på de kriminella idag. På grund av det våld och våldsnivå de själva har skapat.
Och det är klart, alltså, det är väl en 7 miljarders kronors frågan liksom, när började det, när skapades den här kulturen och hur skapades den? Alltså, du har också väldigt intressant upplägg i dokumentären, Skyttarna heter den finns på SVT Play, väldigt bra dokumentär uppdelat i fyra delar. Men när man tittar tillbaka i backspegeln, vart kan man se olika saker som har skett som har gjort att kulturen har accelererat.
Mm. Alltså det här har ju skett successivt.
Mm.
Jag tycker också det är intressant att de senaste 3-4 åren, de som börjat reagera på detta är lite chockade. Och jag tycker inte de ska vara chockade. För att om man tittar tillbaka, det skett i etapper som vi tar upp i serien, i Näset. Två gäng gör upp bland flera hundra badgäster en fin solig sommardag utan att ta hänsyn till att tredje person kan skadas. För mig det är en tydlig signal på vilka onda krafter det finns där ute och vad de är kapabla till.
Vilka år var det här?
Det här är 2001.
2001?
Ja.
Mm.
Och
det var tidigt?
Ja, ja.
Mm.
Och då är det runt millennieskiftet, så om man ser då börjar det komma fler MC-gäng. De här MC-gängen skapar sig undergrupperingar där de undergrupperingarna till MC-gängen, personerna som ingår där, då har MC-gängen läst av lite att det finns i de utsatta förorterna så finns det personer som kan gynna våran verksamhet men som man kanske inte vill ta in direkt som fullvärdig medlem. Då gör man undergrupperingar och börjar rekrytera därifrån. Samtidigt som MC-gängen expanderar, då får vi fängelsegäng. Vi har fortfarande de här olika maffialiknande grupperna som man kallar för olika Balkans gäng och hela det. Och så börjar de här nätverken, de här fängelsegängen, de har ju symboler som tatueringar, de har ju västar. Och det var det som var inne där runt millennieskiftet. Men då började de konkurrera mot varandra. Och redan där började de här konflikterna bubbla, exempelvis i Göteborg, där de här fängelsegängen och MC-gängen var starka. Man började spränga restauranger, bilar, utpressningar, mord, som persienmordet som var i Angered, som också var kopplat till ett MC-gäng och ett fängelsegäng som hamnade i en konflikt. Och efter det, då började de här förortskriminella se en möjlighet att, men varför ska vi ingå i de här nätverken? Där vi inte känner han som jag står bredvid, har de förklarat för mig. Varför man hoppat av eller lämnar det, den typen av nätverk. Varför att, ja du känner inte varandra, du har gjort fel.
Mm.
Men jag ska gå i krig för dig bara för att vi delar samma tatuering eller samma väst. När jag egentligen inte ens känner dig och vill göra, gå ditt krig. Och jag kanske innerst inne tycker du har gjort fel.
Mm.
Men i och med de här gängen var så hierarkiska, då var man tvungen, alla är tvungna att bidra.
Mm.
Det var en anledning till varför flera av de här gängen upplöstes.
Mm.
Och de grabbarna kan jag säga i alla fall tydligt i Göteborg. Killar födda tidigt 80-tal. De hoppar av de här grupperingarna. Går tillbaka till sina respektive förorter. Då börjar vi få de här territoriella och postkodsgängen. Och de hade en annan affärsidé. Att om någon ska tjäna pengar i mitt område, då är det jag själv. Släpper inte in någon annan som ska komma hit och göra pengar. Om det är någonting vi sköter det här, om det är rekrytering, om det är konflikt, om det är, och då blir det mycket farligare för att då pratar man om så här barndomsvänner som går ihop och hela det. För där behöver du inte samma hierarki. Rekryteringen är inte lika tydlig. Du behöver inte, om jag och du gått i samma skola, hängt på samma fritidsgård, jag behöver inte sätta dig på prov för att du ska få din väst eller din tatuering. Då blir det en annan sorts rekrytering och det blir mer synligt, det blir mer tillgängligt. Och runt 2005-2007 där kunde jag se successivt hur det här blev ett alternativ för många. I och med de var synliga, de började finnas i varenda förort. Det var tydligt vilka som var med, vilka grupper det fanns. Och tänk dig som barn, ungdom, varje dag du går till skola eller till torget, du såg de här killarna. Och några av de här barnen, av olika anledningar kanske, började bli nyfikna på de här människorna eller intressera sig för det. och det är så lättillgänglig. Du behövde inte åka till en annan stad för att gå med. Det är precis din kompis storebrorsa som är medlem eller som är ledare. Så vägen för att ingå i gäng, den kortades väldigt mycket när vi började få de här territoriella gängen och områdesbaserade gängen. Och där någonstans började de här nätverken utmana de gamla nätverken. Det vill säga de vi hade runt millennieskiftet. MC-gängen och fängelsegängen. Då började de här förortsgängen och lokalt starkt så här, starka nätverken utmana de som fortfarande kanske styrde delvis i vissa städer och områden. Bland annat vi har ju de här morden i Oasen i Södertälje som också är en brytpunkt. Vi har inte det i dokumentären, men det är också en sån brytpunkt där man går emot. Och liknande såg vi i Göteborg, i nordöstra Göteborg, där flera nätverk gick ihop mot MC-gäng. Och man har sett det i andra delar av landet, i Malmö och Stockholm och så vidare. Och där runt den tiden, då går det till nästa nivå. Att, och nästa kultur, det är att amen, vi går ihop, vi är barndomskompisar, vi startar ett gäng. Och strukturen blir så otydlig för att de här hierarkiska gängen, när de ska göra något, när de skulle göra något, det ska tas beslut om uppifrån. Det här är löst sammansatt så vem som helst kan ta egna beslut.
Och det är inte ens uttalat vilka som är med och vilka som inte är med.
Utan... Precis, det är svårt att avgöra vem är med och vem är med.
Även för dem själva, va? Typ lite så.
Ja, alltså de själva har, det beror på, internt vet de ju vem som är med dem. Men om vi ser, om de tittar på andra nätverk, det är inte alltid tydligt.
Nej.
De har ganska bra koll om de har fiender, konflikt med ett annat nätverk. De vet vem är i toppen, vem hjälper vem. Men de har inte koll på alla.
Just det.
Vilket försvårar även för dem. Det svårar för samhället som ska jobba mot det här och så vidare. Och de här brytpunkterna som vi också försöker ta upp i dokumentären. Vi vill ju på något sätt där visa genom en slags tidslinje. Att när man gränser har ju passerats successivt hela tiden. Och det nya gränser och det nya alltså trender som sätts. Så därför tycker jag det är intressant att
väldigt.
Kanske många upplever att de reagerar som att de var chockade. Men, eller som att de chockats av det här. Men egentligen...
Så du menar att så här, i slutet på 00-talet, precis runt 10-talet där någonstans, så såg du de här grupperingarna av ja, men gamla barndomsvänner eller vad det nu var. Där började man både samla sig och sen senare började utmana de här etablerade gängen, alltså när de, och det skapade
när de,
ja, ett kaos.
Precis, eller? När de körde ut de här traditionella hierarkiskt styrda gängen, det är min upplevelse och analys. Jag kanske har fel, men det är så jag har sett det när jag analyserat det. Då blev nästa grej att man började konkurrera internt i samma område. Då började de här territoriella gängen splittras. Ibland till tre falanger, ibland till två. Och det kunde jag se tydligt i Göteborg där runt 2012-2013 att ja, men i Biskopsgården började nätverken, de splittrades och de började dela området i norra och södra och man började köra mot varandra, så det vill säga man började kriga mot varandra. Och där såg jag exempelvis, det skedde i Stockholm också, Östberga och en annan stadsdel, där förortsgängen, de som hade tagit över området, började köra mot andra områden, men också internt.
Det mest kända kanske Rinkeby då?
Ja, där var det senare, 2014-15.
Ja, men du såg det här innan.
Ja, okay, exakt. Okay. Så, och de här trenderna, jag började också se att de här nätverken börjar alliera sig med andra nätverk i andra förorter. Så det vill säga två aktörer har konflikt. En aktören allierar sig med en tredje aktör. Och aktören som står på motståndarsidan allierar sig också med några andra som inte gillar de här två aktörerna. Och då blir konflikterna större. Och det kunde jag se tydligt runt 13-14, 12-13-14. Då kanske en skjutning som sker i ja, men västra delen av Göteborg kanske har en har att göra med en konflikt norra delarna. Men skjutningen sker där. Och då blir det också svårt att, men varför blir han skjuten? Vi har ingen konflikt där. För det är inte synligt heller, de här allianserna alltid.
Svårt för polisen då? Menar.
Exakt, för alla, för polisen, samhället att förstå. Men, och när det blir, då blir det att sprida sig geografiskt de här konflikterna. Och det har fortsatt så, och det har varit flera gränser som har passerats på vägen. Alltså där barn har dött, kvinnor, föräldrar, alltså pappor. Och där är vi idag.
Den här liksom hämndkulturen. Visserligen har den väl funnits liksom gäng emellan. Men det här att det blivit så individuellt och inom gäng och inom alltså vänner och allt det där. När kan man säga att den kom och befäste sig, eller har den alltid funnits? Eller, till den här graden har det ju inte funnits. Att man ger sig på, som sagt, vänner, familj, släkt, alltså alla möjliga.
Alltså den har ju också kommit med tiden, i och med det så mycket konflikter. Det är så många som dör. Då blir konflikterna personligare och personligare.
Har det någonting med att det har gått ner i åldrarna att göra?
Det har det också. Ja, det har det också. Ja. Men grunden, alltså att det gått ner i åldrarna, det är för att äldre kriminella sagt till att det går ner i åldrarna. För de här yngre killarna för de äldre kriminellas agendor. För det är de som ofta sätter reglerna, principerna. Hur man ska kriga mot varandra. Det har med det att göra. Att man skjuter fel person. Att man kanske går in i lägenheten eller står i trappuppgången och kan inte vänta för länge. Och då vill man bara göra en skjutning, för att man vill inte gå tillbaka tomhänt. Och då kanske man tar vem som helst. Alltså det ska bara ske ett attentat i vissa fall. Det har med det att göra, att de har blivit yngre. Men
också att man är mer känslomässig.
Ja, det blir känslor. För att det är ju fler som dör. Alltså hämndbegären blir ju större och större och större hos dem som har förlorat någon. För det är i den, i den miljön, om du inte hämnas en skjutning, de har förklarat för mig, det är bara att packa och dra. Det är bara att öppna vägen för alla andra och öppna dörren för alla andra och köra över det. Så våldet, det är det som upprätthåller hela deras grej. Det, och hämnden är ju som någon slags bränsle i det hela. Man måste hämnas. Och därför i vissa konflikter, det är sådana starka hämndbegär att man gör 5 sprängningar mot samma adress inom en vecka. För man får inte, man har inte lyckats hämnas mot den som kanske har gjort något. Och då vill man bara visa att alla andra att vi är redo att hämnas. Vi får inte tag i hand. Då går vi och spränger porten. Vi skjuter mot den lägenheten. Och så det är så väldigt starka alltså, hämndbegär.
Så ett sätt att visa sig stark oavsett om man får den personen man vill eller inte. Marknadsföring helt enkelt.
Ja, och hålla igång konflikten. Liksom. Hålla igång konflikten. Hålla igång våldet.
Men finns det något självändamål med att hålla igång den, menar du, eller? Hos de här?
De överlever ju inte utan våldet. Många av de här, de har byggt sina verksamheter på våld. Och det är det som är det värsta de kriminella har gjort mot sig själv. Att bygga sina nätverk på våld. För att våldet, de förlorar. Alltså de har förlorat på de flesta jag träffar. De har förlorat. Visst, några högst upp. Topparna har gjort sig bra pengar kanske genom våldet och våldskapitalet. Och, men de har förlorat. Berätta om det. Det är liksom, det är paranoia. De kan inte lita på någon. Vissa av dem, när det blir tillräckligt skakigt och press, så är de redo att lämna. För våldet skapar också någon slags tillstånd inom dessa nätverk att det blir så volatilt och det är så oerhört mycket press. Alla klarar inte det och stå ut med det i 2 år, 3 år och hålla sig lojala. Det är därför vi har så mycket splittringar, nya konflikter, nya nätverk. För att det här våldet, och det är det som gör att svenska kriminella sticker ut så mycket, att det här våldet är verkligen central grej. Om vi säger bedrägerier, narkotika, så våldet. Så deras idé om hur kriminalitet ska se ut, alltså det är grundpelaren. En av viktigaste grundpelarna, och de har byggt det på det, med våldet. Och det gynnar inte någon.
Men finns det något annat land som är i närheten av en sån bizarr verklighet som vi lever i? Liksom? Som har det så alltså, gott ställt allmänt, men också så stor misär som man ser i de här ungdomarna som du har träffat i dokumentären. Som lever i en helt annan värld, alltså mentalt helt annan värld än vad 99% av befolkningen är van vid eller känner igen sig i. Liksom.
Alltså vi sticker ju ut i Europa. Det är ju inget snack om saken. Och du har länder som grannländer som Danmark, Norge, Finland som jag pratar med journalistkollegor från de länderna. De är oroliga för att få dit det vi har här till deras länder.
Mm.
Och de undrar, vad är det som pågår?
Mm.
Vad är det som händer i Sverige? Så vi sticker ut i Europa vad gäller dödlig våld med skjutvapen. Och vi är ganska högst upp. Jag tror efter Kroatien är vi liksom andra landet där.
Och vet du vad, jag tänker inte ens nödvändigtvis på antalet. Alltså så här, att det är jättemycket skjutningar jämfört med andra länder och vad sjukt för att Sverige är ändå så här ett liksom välfungerande land och så. Jag menar mer bara så här, vad ska man säga, den otroliga splittringen i mentalitet i en helt så här...
Du menar hur man tolkar frågan eller hur man ser på frågan?
Hur man ser på världen och hur man ser på hur man upplever sin egen värld och hur man känner sig paranoid och liksom sådär. Och det finns ganska många, men alltså när man lyssnar på de här som du pratat med. Det finns till exempel en kille som du pratar med i dokumentären som säger, han säger att han är så paranoid att han inte går till jobbet ens när han ser ett barn utanför sitt fönster med voj. För han är mer rädd för barn än vuxna. Alltså du träffar en av dem som är skyttarna, men han säger att han är så paranoid eftersom att han är en del av den här världen, att när han ser ett barn så blir han mer rädd än när han ser vuxna.
Han är uppenbart nervös och tänker ständigt på sin säkerhet.
Nu för tiden när jag ser en ung, jag stressar mig när jag ser en vuxen man.
Varför?
Jag vet inte för det. Nu för tiden de mest som kryper, jag behandlar de unga. Ja, förra gången jag vill gå upp till jobbet på morgonen, jag ser en kille. Ja, 13, 14. Han bara står där utanför med sin voj. Jag gick inte till jobbet. Jag vill inte ta chansen. Jag tänker, vad gör han där den är? Så, ja. Det är svårt nu. Speciellt ungarna, ja. De stressar mig. Inte bara mig, jag tror de flesta.
Den världen, det tankesättet, den liksom att gå ut och inte ens kunna gå till sitt vanliga jobb som man troligtvis också har. Medan det finns en annan granne bara, kanske 500 meter bort, som lever en helt annan värld mentalt liksom. Och den stora differensen, alltså, det känns som att det inte borde finnas någon annanstans. Att det är så sjuk stor skillnad i hur många som känner så och sådär. Och effekten av det är ju skjutningar. Men jag menar bara hur många som mår på det sättet, hur många som är inne i den kulturen mentalt.
Men det återigen, det jag var inne på, han du nämnde exempelvis, han har ju varit i konflikter, han har gjort bomber, sålt bomber, han har hanterat skjutvapen mot gängen och han vet ju vad han har gjort och han vet ju vad som väntar.
Mm.
Det vet inte grannen, för grannen har ett vanligt liv.
Alltså, exakt.
Men i den miljön, de här personerna, de är väldigt kalkylerande.
Mm.
Och vi går tillbaka till det jag var inne på. Det här våldet har skadat dem så pass mycket. För att när det blir så våldsamt och du börjar använda ungar, då börjar du själv bli rädd för ungar. För du vet att det är inte bara du som kan använda ungar. Dina fiender använder också ungar. Så när du ser ungarna stå bredvid en voj eller på en voj, du vet hur det brukar sluta, vilket gör det dig till att vara mycket försiktigare, som han är inne på, och inte gå till jobbet utan vända hem. Än en gång, det här våldet gynnar inte någon. De har byggt affärsidén så pass starkt på våldet, alltså det är begränsat deras affärer, det har begränsat deras rörelser, det är begränsat allt. Så de kriminella där runt millennieskiftet, de kunde röra sig över områden och de hade medlingsmöten och det var något som inte stämde, så hade de möten och då kom det folk emellan och medlade, och vi har det fortfarande, men det är nästan borta idag. Det finns inte någon idé om att man ska medla.
Mm.
när det är konflikter. De tror inte på det. Och medlemmar, då handlar det om att men vi går med på det här bara om han blir skjuten. Då är det våld, återigen. Så när allt det här försvinner och våldet blir så centralt och det blir en kultur och en trend, då blir man nöjd för sin egen värld. Och det är det de har blivit. Alla de jag träffar i serien, de är nöjda. De har pris. Fyra av dem, fem jag träffar, har pris på sina huvud.
Mm.
Så de har pengar på sig.
Hur många har du träffade?
Fem som ställde
upp. Som ställde upp. Ja. Som själva är skyttar eller har beställt.
Ja, som varit.
Ja.
Två av dem. En av dem har tagit sig ut helt. En av dem, Abbe, som du pratade om, han är på väg. Han säger han vill lämna, men han har en del ouppklarade grejer som står i vägen. Så du kan tänka dig, fyra av de fem som ställer upp har pris på sina huvuden. Och jag ska säga till dig också, jag har träffat väldigt många som har tackat nej till att vara med. För det är också det som händer när man
nej.
Ja, men förstår du?
Och det är
det
du vet.
Ja, men det är ju största majoriteten säger ju nej på det sättet. Och det har också varit intressant och lärorikt för mig och även de som inte ställde upp, när jag har haft samtal med dem, när jag har träffat dem, när jag har pratat och sett de här tendenserna som man kan, alltså det finns ju flera mönster man kan se hos de här killarna. Bland annat, de litar inte på någon.
Just det.
De är i konflikt. De är helt stressade ständigt. Tar mycket droger. Väldigt begränsade när det kommer till rörelse. Vart du kan träffa dem och så. Och sen är de ju otillgängliga. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det finns ingen struktur. Jag träffade en som under arbetet med det här som ingick i en konflikt. När jag möter honom så kommer han med en bil full med kläder. Och påsar och väskor. Jag bara, vad händer? Vad är det här? Han bara, nej, det hände en grej igår så jag kan inte bo där jag bodde. Så jag håller på att hitta en ny lägenhet. Alltså det är det livet. Nu har han allt han äger i en bil och åker runt och letar efter ett nytt boende. För att han ingår i en konflikt. Alltså det är det livet.
Vilket jävla liv alltså. Och de här är, hur gamla är de? De här fem personerna. Han som du snackar om.
Ja, alltså de är runt 20 till runt 29. 28. Ja. Mellan 20 och 28.
Ja. Deras liv har inte ens börjat typ.
Nej. Nej, så det är den miljön. Och den är ju, den är så stressframkallande. Att bara träffa dem. Alltså jag bara tänker det. De här människorna är tickande bomber. Alltså haft situationer jag hört om där de här killarna som ingår i konflikter tröttnat till slut och med meningen begått ett brott typ för att åka fast. Men man pallar inte trycket här ute.
Nej. Hur var det för dig när du träffade de här? Du sa ju att de tittar runt axeln hela tiden. Blir inte du själv nojig när du träffar dem? Och vart ni ses?
Ja, men det är klart. Vi har ju alltid säkerhetsgenomgång innan vi träffar de här källorna. Men det är som sagt, det är människor, de har många fiender, de ingår i konflikter. Så det finns många aspekter i det här.
Men hur har
kan
ni
någon dyka upp som, du vet, kan det dyka upp någon som vill ta livet av dem just då när vi träffar dem? Kan de ha droger, vapen på sig? Vågar man sitta ens i samma bil med dem? Och det de riskerna finns ju i det här arbetet. Sen hur farligt är det för dem att röra sig kanske i ställen där jag vill gärna träffa dem på? Utsätter jag dem för en risk om jag ber dem att komma dit? Samtidigt utsätter jag mig själv för en risk om jag går dit där de är. Med tanke på deras miljö och livet de lever. Så det är ständiga diskussioner vi har på redaktionen innan vi möter de här killarna.
Ja, för ni kan ju inte blanda in polis heller i det här.
Nej, vi har ju källskydd. Så vi är journalister. Det är, det är inte vårt jobb, om du förstår. Och tipsa och gripa. Och, speciellt när det är folk som är anonyma, alltså under arbetet.
Har ni en egen säkerhetsavdelning på SVT? Eller på
det finns det på alla tidnings- och tv- och radioredaktioner, ja.
Okay. Det är klart. Hur fick du tag på de här? Alltså jag fattar inte att du kan säga exakt hur, men liksom hur fick du dem att ställa upp och hur får du kontakt med dem? Och hur?
Ja, alltså saken är den, det är ju inte som att de här killarna står i kö och väntar på SVT eller oss, om du förstår.
Och bara, kom på audition.
Ja, du vet att jag och du ska gå och intervjua dem, de står i kö. Nej, men det är ju inte så, det är långt arbete, flera månaders arbete bakom, knackat alla dörrar jag har kunnat komma på, det är ju varje projekt jag jobbar med. Och jag har jobbat med det här i 10 år, så jag har ganska, om jag får skryta, ganska okej, bra kontakter i den världen och källor. Och det har varit olika, så allt ifrån människor som jobbar med de här frågorna till gamla källor, alltså folk jag intervjuat innan, sökt upp vissa av dem via personer som känner dem. Så det har varit, alltså man går ju från alla håll för att nå ut, för jag vill ju, när jag gör de här serierna så tycker jag att värdet ligger i att prata med dem. Inte om dem, om du förstår.
100%.
Så, ja, och jag brukar vara ganska envis när det kommer till att ha med inifrån källor. Så jag har aldrig gjort en serie utan inifrån röster.
Men jag tror väl det är väl det som är unikt nu, för alltså hur mycket, det har ju gjorts väldigt mycket, det har skrivits böcker, det har gjorts dokumentärer, det har gjorts jättemycket och man snackar ofta om dem och om samhället och sådär, men för att verkligen förstå hur de tänker och sådär, så tror jag, alltså det gav mig jättemycket i dokumentären, även om du vet, man har läst om de här skyttarna, om hur det funkar, för man kan ju läsa fuppar och alla möjliga grejer som polisen har gjort säkert, och folk har skrivit böcker om det, forskare har pratat om det här, men det är någonting i när man hör dem själva sitta och prata, orden de väljer och meningarna som de väljer först och meningar som kommer efter det, bara det säger väldigt väldigt mycket i hur de tänker eller hur deras paranoia är, eller hur de, man märker utan att de kanske ibland behöver säga det själva att de har ångest för en grej de gör, eller de vet att det är moraliskt förkastligt, men de låtsas ändå så här, nej men det är lugnt, vi kör liksom. Och det märker man i den här dokumentären som gav väldigt mycket. En annan grej som var, jag tänker att vi spelar upp det här bara, för det här var ganska, jag tycker det här var ganska, jag vill höra dina tankar om det här. Det här är avsnitt 1, jag ska bara hitta den här.
Hur har du sett på de yngre? Jag vill veta liksom, när du har använt dig och dina vänner, när ni har använt er av yngre, hur ser ni på dem?
Jag har sett dem som unga soldater. Man tränar upp dem lite sen de blir stabila några år. Bygga upp dem, hjälpa dem på namn, på status. Det är det de vill. Men det är de som ger. Man kan få unga att göra mycket grejer.
Men har du brytt dig om dem?
Jag har brytt mig om några, men inte alla. Det finns flera illa. Jag bryr mig om dem på riktigt.
Men det är ju du som skickar ungen på uppdrag, och ungar har ju inget konsekvenstänk. De kan inte ta vuxna beslut, men du däremot är ju vuxen, så vad, hur mycket har du brytt dig om deras liv?
Tydligen inte så mycket. Tydligen inte så mycket.
Men tänker du inte att du förstör deras framtid? De har föräldrar liksom. De kan aldrig återhämta sig efter att de kanske begått något våldsdåd.
De själva tänker på det så mycket heller när straffvärdet är så lågt för ett mord när du är under 18. Du får tre, fyra år för ett mord. Du går in, du äter, du tränar, du går upp i vikt, ska få lite nya kontakter. Sen du kommer ut, är samma sak.
När du ställer frågan, tänker du inte på, de kan aldrig återhämta sig, tänker du inte på barnen? Först så säger han, jo det är några jag uppskattar eller har tänkt på, men kanske inte alla uppenbarligen. Sen frågar du, men tänker du inte att de inte återhämtar sig, de har ingen konsekvenstänk? Det jag upplever att du frågar, det jag tänker, det jag tror att alla tänker när de ser det här är så här, tänker du inte på deras framtid mentalt, fysiskt, psykiskt och att deras liv är förstört moraliskt och liksom att de inte kan återhämta sig från det? Det första han svarar är, nej jag tror inte, eftersom att straffvärdet är så lågt så bryr de sig inte. Det enda han tänker på är som ett verktyg konsekvensen. Hänger du med på? Jag tänker högt här nu. Men ja, alltså, fattar ja. Du? Han pratar som om att det är ett verktyg.
Mm. Men det är ju det också.
Ja det fattar alltså, jag. Det är ju... Han är inne i någon helt annan värld.
Det här är en helt annan värld än vad jag och du vanliga människor tycker är rätt och fel. De här personerna, deras syn på vad som är moraliskt rätt och fel skiljer sig alltså drastiskt ifrån vad jag och du tycker är rätt och fel. Och när de är i konflikter, det är så de har förklarat för mig i serien, då tar man varje hamstrå eller varenda lilla grej och använder det för att själv inte bli mördad.
Mm.
För att hämnas. För att skydda sig själv. För att skicka en signal till sina fiender. Kom inte nära mig, jag har ungar. Och till en början när jag frågar honom, för han säger ju i början att jo, men han bryr sig om några. Några gillar han.
Några stycken.
Ja, och det är också så här sjuk logik. För att hans syn på att gilla dem det är att jag gillar han. Han fick ju ett uppdrag där han tjänade 20 000.
Exakt, exakt.
Så för honom när jag säger gillar du dem. Vad jag definierar som god handling gentemot någon jag gillar. Och vad han definierar som det skiljer sig.
Ja.
För honom en god handling om jag gillar dig. Ja, men du får en Glock i present. Det är en gång, jag gillar dig. För de tänker ju inte, den här Glocken, det är ett skjutvapen. Jag kan få fängelse för det. Jag kan ta livet av någon. Nej, för i deras värld, de här reglerna, lagar och så, finns inte. Det är liksom, det är en bubbla fylld av grov brottslighet. Och då bygger man en hel egen moral. Och när jag säger till han, men hur mycket bryr du dig egentligen? Då hajar han till vad jag menar. Då är han ärlig och säger, nej men tydligen inte så mycket.
Aha, så, just det. Det är det
så,
som kom.
För att det gör du ju inte när du skickar en unge på morduppdrag.
Nej, det är egentligen. Det här jag menar. Nej, så, exakt.
Men det tar ju lång tid tills jag får det svaret. Det gäller att alltså ligga på. Ja. Jag känner det i många skeenden, alltså i många sekvenser och så här under intervjutiderna med de här skyttarna. Jag har upplevt att jag får verkligen anstränga mig och försöka förstå deras mindset
för att kunna få
ett rätt svar. För att jag kan ställa en fråga i och med att de har sin egna svartvita logik.
Exakt.
De tolkar det bara utifrån det. Då får jag förklara frågan väldigt pedagogiskt. Nej, men jag menar så här. Då har jag dem, då faller poletten. Okej, nej men då...
Det som jag undrar är med de här personerna som du har träffat och även andra, men de här som du har träffat så här, har det varit den ingången som har gjort det möjligt för dem att komma in i den här världen? Den här känslokallheten, vissa av dem har ju säkert känslostörningar liksom sen innan. Vissa av dem kanske inte har det och då, eftersom att de har den här stressen som du pratar om, att de hela tiden måste vara
på tårna
att de då helt och hållet har glömt bort den gamla världen, det gamla tankesättet, de gamla moraliska...
Det är så distanserad ifrån dem. Ja. Det är så distanserad. Alltså,
har de pausat den? Eller, alltså, kan de
alltså,
hitta
de
tillbaka
berättar för
till
mig,
den,
de
liksom?
Kan inte ens gå och tvätta kläder själva. De kan inte gå ut på en restaurang. Det är svårt. Alltså. Det här, och det är långt borta. Alltså, den här majoritetssamhället finns inte. Det här är egen bubbla, våldsbubbla. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är en egen instängd mörk våldsbubbla. Och när vi kommer utifrån och ställer en fråga, då svarar de utifrån den logiken som finns i den här bubblan. Så de kan inte förstå oss heller. Det upplever jag många gånger.
Och det är ju utifrån deras logik som man måste arbeta för att förändra kulturen, antar jag. Eller hur?
Ja,
för om man arbetar utifrån vår, om man får säga så, vår logik, då når man ju inte dem. Så man måste ju kunna nå dem utifrån hur de tänker.
Ja, och vad de är kapabla till att tänka till. Hur mycket kapabla är de till att tänka? Alltså det där någonstans, det är en gråzon.
Mm.
jag tror samhället måste någonstans hitta den gråzonen där vi och de kan connecta och bygga därifrån. Jag har frågat flera av dem, men varför bara flytta liksom? De är typ så här, va? Oj, fan, jag har aldrig ens haft en egen lägenhet. Det är typ så här, det är för stort. Hur ska han, och du vet, och då börjar den här mörka bubblan de lever i.
Mm.
Då börjar de, nej men vadå, ska jag flytta? Lämna mina vänner, vi är i en konflikt. Jag sviker, nej, aldrig. Va? Så det är så många hinder på vägen. Så när vi kommer och tänker en god tanke, det når inte fram.
Nej.
Liksom, för att de har en helt annan logik.
Får jag fråga dig då, för man pratar om högre straff och alla de här grejerna som vi har pratat om i kanske 10 års tid nu. Högre straff, sänka åldern för barn så att de inte kan utnyttja dem och så. Nu när du ställer frågan till den här skytten rakt upp och ner, så här, bryr du dig om den här ungdomen? Ja, det gör jag. Okej, okay. När han bryr sig om den, då ger honom en Glock. Och sen så tänker han honom som ett verktyg, att så här, jag använder honom för att han får inte så många år. Liksom. Och kanske att om jag använder en annan kompis, då får han högre, liksom, fler år. Så det är en logik som blir så här, okej, jag använder någon som är yngre. Då försöker ju de bara konstant gå runt alla regelverk som finns. Så frågan är så här, om man går ner i åldern till 8 år, om du är 8 år så kan du få livstid, vi säger bara med den saken, så här, går de ner till 7 år då, eller försöker de hitta andra vägar då, eller kommer de sluta? Det är det som är liksom frågan som är frågan egentligen, eller hur?
Ja, alltså,
så
man får
grejerna.
Inte glömma de kriminella.
Hänger du med på,
ja,
jag ställer
förstår,
en väldigt kladdigt där.
Nej, men jag förstår tanken och frågan där. Alltså de kriminella letar alltid efter kryphål, så vi hade en av, det är inte med i programmet, men vi hade en av skyttarna som förklarade när jag frågade honom, men varför tror du man använder yngre för morduppdrag? Så säger han hade en teori att någon gång runt 18-19, redan där när man började skärpa vapenlagarna, alltså för grov vapenbrott och hela det, också att man började döma 19-åringar, 18-åringar till livstid och 15 år och hela den. Alltså skärpt, alla skärpta lagar som kom, som var kopplat till grov vapenbrott och våldsbrott.
Just det.
Då var han aktiv själv då, fortfarande, som jag förstod. Så sa han, vi började redan där leta efter, okej, jag behöver ha en 16-åring som håller i min pistol. För nu är det inte 1 år eller 2 år, nu är det liksom minimum 2 år för grov vapenbrott.
Mm.
Och det vill inte jag ta själv. Då börjar man dra in dem. Så du är på rätt spår. Det är så de tänker. De tänker också, hur ska vi ducka den här nya lagen? Hur ska vi ducka detta? Då fick man, nu hade man de här, börja dra in de här 15, 16, 17-åringarna med väska. Stå 5 meter ifrån mig. Håll min pistol. Polisen kommer. Han har ingenting på sig. Går iväg. 15-åringen. LVU eller LSU i värsta fall. Det betyder inte att de lagarna skulle inte skärpas. De behövde verkligen. För att de var ju så, enligt mig, det var ett skämt. Jag har träffat kriminella som bara kommit ut från häktet, varit anhållen en vecka, haft en skarpladdad pistol. För det gav ju 6 månader. Eller ja, då gav det 1 år. Då behövde man inte ens häkta dem tills de skulle avtjäna straff. Då kommer ut, sagt till mig samma dag som jag kom ut, jag ringde min polare, vi gick, jag fick en ny pistol. Hänger du med?
Mm.
Och då var det ju de lagarna där man knappt fick månader för grov vapenbrott eller vapenbrott. Så det betyder inte att man inte behöver skärpa de lagarna eller att det var något negativt över det, men det här är en bieffekt.
Det är
så som han förklarar, det är en bieffekt av det. För då har man åtgärdat detta, antagligen missat B-effekterna och inte förebyggt dem. Att okej, om vi går fram så, vad blir deras drag? Ja, men det borde man ha räknat ut kanske. Enligt honom då, att deras drag skulle bli att, ja, men vi använde yngre, vilket han berättade, han bara, vi gjorde det.
Hur mycket pengar omsätts i de här mordkontrakten liksom?
Finns det är väldigt olika. Det är väldigt olika. Alltså de har berättat för mig, de här skyttarna, det är allt ifrån.
Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant. Och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com/timas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra Loungepodden i framtiden, då går du in på patreon.com/timas. Nu, vi hörs där. Ciao.